I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Och det är krimtorsdag.
Yes.
Avsnitt 216.
Jag skojar. 216.
Mm. Och det här är ju podden där två ordentligt nördiga krimexperter vevar runt i rättsväsendets alla hörn. Vi backar inte för något.
Nej.
Vi har pratat om det mörkaste mörka.
Mm.
Som öppnar tårkanalerna hos oss alla. Vi har pratat om bestialiska, vidriga saker som gör att det börjar brinna under skinnet på en.
Mm.
Du nördar gång för annan ner dig i beståndsdelar som man inte trodde var så intressanta förrän du liksom bet dig fast och vägrar släppa.
Ja, men det finns ju något att lära om det mesta skulle jag säga.
Ja.
För vi är ju också i det djupaste djupa ibland, men också ibland i det ytligaste ytliga.
Mm.
Vi är alla dimensioner på något vis.
Mm. Jag tror att vi har ringat in det.
Ja, jag tror det var solklart för de flesta vad den här podden handlar
ja,
om.
Ja, och våra expertområden är ju då, så att säga, Anna är ju kriminaltekniker. Hon gillar ju forensik, forskning, spår och fan och hans moster.
Oh.
Och jag mugglar runt med spaning, knark och förundersökning och paragrafer. Någonstans alltså, där är vi.
Ja, men alltså man kan konstatera att vi täcker av en ganska ordentlig portion av rättsväsendets liksom discipliner. Kan man säga så?
Tror att vi hade kommit till avsnitt 216 om vi bara var fascinerade av
tänder.
Död.
Nej. Eller jo, det tror jag nog faktiskt att vi hade lyckats med.
Ja,
så rättsmedicinen har ju otroligt mycket spännande att erbjuda.
Och där är vi ganska ofta. Men nu måste jag säga någonting oerhört viktigt.
Mm.
Välkommen polismyndigheten till avsnitt 216.
Välkommen.
Det här avsnittet görs faktiskt i samarbete med dem och det är för att de har skickat på oss en expert det här avsnittet i ett område där vi inte alls är superbevandrade, i alla fall inte på expertnivå.
Nej.
Och det handlar om internetrelaterade sexualbrott mot unga.
Mm. Ja, alltså det här är
barn.
Ju...
barn.
Mm, det här det är ju ett ganska tungt ämne, kan man väl säga.
Ja.
Det är ju ett ämne som jag tror inte kanske lockar alla att ägna sig åt, till exempel.
Du menar utredningsmässigt? Mm.
Ja, tack för rättelsen.
Ja.
Såklart.
Ja, men det sjuka är ju att det finns en hel del människor som faktiskt ägnar sig åt just internetrelaterade sexualbrott mot barn. Annars hade den här ISÖB-gruppen inte behövt finnas.
Nej, det är en jädrigt dyster verklighet faktiskt.
Och vi har ju en hel del frågor till henne. Efter pausen kommer ni få höra intervjun. Och en av mina kärnfrågor till henne var ju, hur fan står du ut? Mm. För det är ju en sån där fråga som man ställer sig själv. Även poliser ställer sig frågan, hur står de ut som jobbar med just det där?
Ja, verkligen. Det är en fråga jag ställer mig varje gång jag har anledning att samverka med någon i den här då så kallade ISÖB-gruppen.
Mm. Och vad gör de? Jo, de handlägger ärenden, till exempel utnyttjande av barn för sexuell posering.
Mm.
Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Mm. Barnpornografibrott kommer vi prata en hel del med henne om. Och där blev hon dyster i blicken, kan jag säga. Du kommer bli varse. Men också en hel del brottskategorier som egentligen inte är internetrelaterade. Våldtäkt mot barn. Mm. Sexuellt ofredande mot barn. Det är ju samma, det finns ju liksom inte en särskild lagstiftning för att det är på internet. Men de här brotten kan ju vara en del av ett brott. Och sen så kan det dokumenteras och spridas på nätet. Och då blir den här ISÖB-gruppen inkopplad. För det krävs en viss kompetens för att det är mycket ettor och nollor också. Inte bara själva brottet.
Ja, men det är ju en väldigt komplex, skulle jag säga, inriktning, polisiär inriktning. Du måste vara proffs på ganska mycket, allt ifrån det där som du är inne på, att granska de här bilderna, men också faktiskt att möta barn, att förhöra barn, att jobba med de allra mest utsatta. Det kräver mycket.
Och samtidigt spegla telefoner och förstå att det är ute på nätet.
Mm.
Ja, och de här brotten ökar. Vad säger du, Anna?
Ja, men alltså det är ju den gängse uppfattningen bland de som är verksamma med detta. Men sanningen är väl att man egentligen inte vet. Alltså den anmälda brottsligheten har ju ökat väldigt mycket sista åren. Men det har inte klarlagts om det är fråga om, alltså det kan ju vara fråga om en ökad medvetenhet ute i samhället om att sånt här ska anmälas och att det också sker i större utsträckning.
Ja, ökade polisiära insatser.
Ökade polisiära insatser, exakt. Sen har vi ju precis nu nått fram till någon form av vägs ände, förhoppningsvis rörande en pandemi. Vilket sannolikt har ändrat människors internet beteenden, både barns och vuxnas och förövares. Alltså barn har sannolikt vistats mer på nätet under den här perioden, samtidigt som många också förövare har varit isolerade i sina hemmets vrå, så att säga. Så det kanske är en kombination.
Ja, men det är ju inte svårt att köpa tanken på att de här brotten ökar. Det är, jag menar, vi hängde inte jättemycket på TikTok när vi var små. Det fanns inte ens. Och det kommer ju miljarders med nya appar varje dag. Så att de här brotten inte skulle öka, det finns ju tillfället gör ju gärningspersonen. Det finns jävligt mycket tillfällen.
Ja, och framförallt så är ju de här förövarna i miljöer där barn och unga finns. Och barn och unga finns i allt väsentligt i digitala miljöer. Så att det är ju förväntat, precis som du säger.
Och vi ska ta några appar. TikTok och Snapchat är ju vanliga brottsplatser. Och varför då? Ja, vi har ju varit inne på det. Ungarna är där. Mm. Få dugliga vuxna är på plats. Barn är vana att kommunicera med bilder. Det är inget konstigt för dem. Vi har varit inne på tidigare att frontalloben är inte klar. Det har ni hört oss säga flera gånger. Alltså orsakssamband, konsekvensanalys, riskbedömning och så vidare. Det är inte på plats i ett barn vid den åldern.
Nej.
Gärningspersoner, förr var det ju snack väldigt mycket om att de liksom bearbetade och lockade och matade. Till slut så kanske någon kom på kroken. Nu snackar de mer om att de trålar, de kastar ut krokar åt alla håll. Och det fastnar någon här där. De behöver inte bearbeta någon under lång tid. För de når så himla många. En sak som jag tyckte var intressant. Alltså TikTok, om vi ska ta det, det är inte appens fel, och det var hon inne på också, det är inte appens fel att det blir så här. Nej. Och de har rätt mycket säkerhetssystem. En grej som jag tycker ni föräldrar ska tänka på, när era barn skaffar till exempel TikTok, då kanske ni tänker så här, jag skaffar den med min inloggning för att jag ska kunna ha kontroll och kunna strypa och så vidare. Mm. Och då ska man verkligen koncentrera sig på, ni måste där skriva i ert barns ålder, även om du tar din egen mailadress och så vidare. För om du skriver in din födelsetid, då väljer du också bort alla skyddsfunktioner som TikTok har designat. Mm. Så om du klickar i att du är 14, 15, då kommer du ha ett annat skyddssystem. Och klickar du i då att du är 45, då har du valt att ditt barn inte behöver skyddas enligt TikToks system. Det tror jag inte så många tänker på.
Nej, jättebra poäng, Lena. Och det är också lite deppigt det här som du nämnde, att det får liksom dugliga vuxna på plats. Mm. Det är ju också väldigt sorgsamt på något sätt. Och jag tror verkligen att det är så. Det är många vuxna som inte har en aning om var ens barn befinner sig online.
Nej.
Så det, vi kanske ska skicka en liten uppmaning där, när vi ändå pratar om det. Att försöka vara orienterad i era barns, så att säga, aktiviteter på nätet.
Och där kommer också Louise, som hon heter, komma med en hel del tips om vad man ska tänka på som förälder. För att barnen exponeras för rätt mycket risker. Och då behöver man ha ett öppet spel till föräldrarna.
Mm.
Nåväl, om jag bara får säga några saker kort om juridiken. Så pratar vi ju om sexualbrott. De finns i 6:e kapitlet i brottsbalken. Paragraf 8, alltså, för det är ju inte helt så här, folk fattar ju vad en våldtäkt är. Men om jag bara säger paragraf 8. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering döms för, och brottet heter utnyttjande av barn för sexuell posering, till böter eller fängelse högst 2 år. Detsamma gäller den som begår en sån gärning mot någon som har fyllt 15 men inte 18, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Och så finns det också grovt brott. Och det är ju när gärningspersoner förmår barn att ta foton på sig själv, att göra handlingar på sig själv som de sen tar del av. Alltså det, ja, jag blir upprörd.
Nej, men det är så fruktansvärt.
Och paragraf 9 har vi den andra. Den som i annat fall än vad som avses förut i detta kapitel förmår ett barn som inte fyllt 18 att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Det är ju, och sen så till det så har vi de här sexuellt ofredande mot barn under 15. Sen har vi också barnpornografibrottet som också finns ett grovt av. Vilket egentligen inte är någonting annat än en dokumenterad våldtäkt och ett övergrepp. Och det här behöver vi inte ägna oss med, för att hon är rätt tydlig om vad hon tycker om definitionen barnpornografibrott. Så det får ni lyssna på efter pausen. Men jag tänker lite så här, du som kriminaltekniker. Du sa att du har kommit, liksom touchat de här ärendena. När blir du anspråkstagen och vad är det ni kan göra?
Ja, men
på nätet. Du är ju inte IT-forensiker liksom.
Nej, men det är jag inte. Och jag måste säga att det är ändå förvånansvärt sällan som vi får de här uppdragen. Det händer lite titt som tätt, men det är inte särskilt ofta. Och när det händer så handlar det ofta om planerade tillslag. Och där det är angeläget att så fort som möjligt liksom säkra framförallt IT-lagringsmedia, datorer, kameror, telefoner och de delarna. Men samtidigt också säkra brottsplatsen. Så det här sker ofta synkront i samverkan med andra yrkeskollegor, så att säga. Och vanliga frågeställningar då som kan föreligga, det är ju dels frågeställningen om när det gäller barn BP-ärenden, som vi kallar dem, barnpornografiärenden, om dokumenterade övergrepp har skett på en viss plats. Och då kan det handla om att utifrån den säkrade dokumentationen, till exempel bilder som har spridits eller filmer, att försöka hitta detaljer i de här miljöbilderna som sen på platsen kan mätas in, alltså eftersökas och sen mätas in och sen rekonstrueras. Så vi kan återge de här bilderna eller filmerna på samma sätt som de har spridits. Förstår du vad jag menar? Och i förlängningen så blir det ju också då såklart intressant att försöka eftersöka till exempel föremål som man ser på de här bilderna. kanske möbler, klädesplagg, lakan, sängkläder, allt som på något sätt kan styrka uppfattningen om att de här bilderna eller det här materialet har upprättats på den här platsen. Sen är det såklart den klassiska och traditionella kriminaltekniken som måste få utrymme. Alltså finns det spår på den här platsen som också kan styrka övergreppen? Och då kan det ju vara fråga om spår från offret i den här miljön. Till exempel besudlingar, kanske sperma med besudling, blandad med besudling från ett offer, hår till exempel, hudkräm, salvor, sexhjälpmedel och sexleksaker och allt möjligt som kan framkomma på den här dokumentationen som vi kan se då. Och sen är ju såklart en frågeställning, är det här det enda barnet? Eller kan vi hitta spår från andra barn i samma miljö som också har utsatts? Så att vi försöker ha ett ganska brett sinne och liksom vidga vyn för att det här kanske flera barn har utsatts för. Och då är det ju såklart angeläget att kunna styrka brott och identifiera dem då. Finns det tecken på spridning av barnpornografiskt material? Finns det anteckningsböcker eller loggar eller någonting annat som tyder på att det är ett systematiskt liksom agerande? Alltså det finns, frågeställningarna varierar från fall till fall, men ungefär så kan en insats se ut.
Vad bra. Och jag ställde en fråga till henne sen, så du får se vad du tycker om svaret. För jag frågade just att du tycker att ni anspråkstas förvånansvärt sällan. Och varför? Och hon var ju absolut öppen för att byta erfarenheter med varandra.
Gud vad härligt. Älskar inställningen. Men,
ja, låt oss gå dit. Vi tar först en liten paus. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd, och vi är mitt i avsnitt 216. Och jag sitter återigen i vår härliga studio hos Podplay. Oliver sitter vid spakarna. Och framför mig har vi en intressant person som vi är så glada att ha som gäst i podden. Det är Louise Åhlén, polisinspektör på den nationella operativa avdelningen NOA, på en enhet som har det enormt krångliga namnet Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, även kallad ISÖB. Välkommen Louise.
Tusen tack.
ISÖB, kan vi ta oss dit? Jag tror inte att det är någonting som folk har hört talas om ens, men man inser ändå på något sätt att polisen jobbar med det.
Ja, men precis. Det är ju som allting inom svenska polisen, ska man ha en väldigt check förkortning, och vi hittade ingen sån. Så vi tog en väldigt krånglig variant istället. Och det är väl så här lite att det speglar hela brottsområdet. Det är ganska krångligt. För det är både barn och både ettor och nollor. Och så blandar vi det och sen ska vi utreda brott i det här. Men lite kort så här, ISÖB. Jo, men vi utreder brott på internet. Allt som har kopplat till internet, det kan vara på internet, men det kan också vara liksom från internet eller med hjälp av internet. Och sen ska det då vara sexualbrott. Och det är ju då alla typer av sexualbrott. Och så är det då att vi ska hjälpa de allra minsta då, barnen.
Vad går gränsen för barn för er?
18 år, precis som det är. En 18-årsgräns.
Och hur är det här organisatoriskt uppbyggt?
Jo, men det är så här att vi har ju en grupp som sitter på NOA. Som är liksom, man säger, den nationella delen. Där vi hjälper och stöttar verksamhetsutvecklare, tar fram metoder och så vidare. Och sen har vi de som verkligen gör, så att säga, jobbet som utreder brotten. Och de sitter ju ute på regionerna. Så hela Sverige har liksom en grupp per region, kan man säga. Så det finns i Stockholm och i Bergslagen och väst och olika delar.
Och det känns ju som att det är personal som inte behöver minska. Alltså det är internet, så fort man pratar internetrelaterat. Ni lär väl bli fler och fler?
Ja, men det blir vi. Vi försöker, det blir vi, absolut. Grupperna blir större och större. Vi är fortfarande ganska liten, kompakt. Vi vill gärna hålla det så att vi är experter på vårt område. Så att vi försöker liksom hålla en tajt grupp fast vi blir fler och fler. Men absolut, det är tidskrävande utredningar och det krävs ganska mycket specialistkunskap i vissa delar.
Ja, för där du började, att både vara expert på sexualbrott, på brott mot barn och också datahacker. Mm. Det är en märklig kravprofil att söka. Är du datahacker?
Nej, det ska jag inte säga.
Nollor nämligen.
Nej, jag däremot tycker jag att det är ganska kul. Det är en ganska spännande värld just med den här. Vad kan vi få ut och vad kan vi hitta? För det handlar ju mycket om bevissäkring och bevisspårning. Mm. Det är liksom det som den 1 och 0:orna handlar om. Hur ska vi kunna täcka upp för det här barnets historia eller barnets bild genom att titta på liksom tekniken? Vad kan vi hitta där och vad kan vi inte hitta där? Hur hittar vi en förövare fast vi bara har ett namn på en app till exempel? Så att nej, vi behöver inte vara datahackers på det sättet. Vi är ju mer funktioner. Det vill säga, i en grupp kan det finnas barnförsledare som har den som expertdel. Det kan finnas sådana som är utredare som håller stora utredningar. Det finns it-forensiker som vi jobbar tätt tillsammans med. Som är vår navet i hur man får fram allting. Alltså när vi har en telefon så måste man ju spegla den, och den speglingen, det är den vi analyserar. Mm. Och sen så har vi ju andra funktioner som till exempel analytiker, underrättelsepersonal. Så att man kan säga att vår grupp, en ISO-grupp, består av olika funktioner. Så att alla kan ju inte allt i den. Nej. Men vi hjälps åt i de delarna så att alla kan lite om det, men vissa har specialistfunktioner.
Och vad är din roll?
Min roll som där jag sitter nu, där jag sitter på NOA, är att försöka och samla ihop så mycket av det bra vi gör där ute, eller som de gör där ute, och liksom sprida det så att alla gör likadant. Mm. Så om du som barn anmäler ett brott som har hänt på nätet eller som har skett eller som du har blivit utsatt för, så ska du få likadan hjälp. Så att vi liksom gör enligt samma metod. Och också liksom, vi är väl också kanske de som tar upp spaningar på trender som kommer både internationellt ifrån. För det finns ju ganska mycket trender inom den här brottskategorin kan man säga, tråkigt nog. Och också liksom förmedlar hur vi kan jobba kring det och utbilda och så.
Det här är väl en av fördelarna med den här polisiära omorganisationen som hände 2015 ungefär. Mm. Det här liksidigheten som du pratar om. Att det ska inte finnas en arbetsmodell i Ystad som inte kommer till Pajalas kännedom när det kommer till ett brott. Utan det ska vara likvärdigt över hela Sverige. Och då är du, i din funktion så ska du säkerställa det, kan man säga.
Ja, det är våran... Och jag tänker att det är därför, som jag sa innan, att det är så viktigt kanske att hålla gruppen. Den är stor, men också att vi har en kärna i den så att vi hela tiden kan nå ut med det. Mm. För det handlar ju mycket om att nå ut med informationen som man har kring hur man gör det här på bästa sätt.
Mm. Och hur hamnade du där? Din personliga väg i det här?
Min personliga väg är ju kanske lite som jag har hört att din kanske var. Jag satt där på polisutbildningen och fick se en föreläsning i just det här området. Mm. Jag tror till och med att det handlar om barnpornografi brott just då, den delen. Jag fick se en video och tänkte så här, det här ska jag jobba med. Eller det här ska jag jobba mot, kanske mer.
Gud vad intressant. Ja. För att när jag fick samma utbildning så kände jag, det här ska jag absolut inte jobba med. Jag är inte rätt person för det här. Vad är det som skiljer dig och mig?
Jag vet inte, jag kände bara att det fanns en spänning i att liksom, här har vi den värsta av det värsta man kan tänka sig. Och de förövarna ser ju annorlunda ut. De är liksom, det är lite vem som helst. Och de här barnen har ju ingen röst på något sätt.
Nej.
Och då kände jag bara så här, men det här, jag var nog ganska övertygad om att jag skulle jobba med barn. Men sen när jag fick den här delen av internet och nätet och det som hände där med apparna och ungdomarnas liksom chattar tillsammans med varandra. Alltså det här liksom ständiga flödet och det tyckte jag var väldigt spännande. Så att jag sökte mig som barnförsledare och jobbade som barnutredare under en tid. Men saknade nog att få liksom grotta ner mig i internetdelen.
Specialist.
Ja, jag tror det. Och då 2015 om organisationen kom så tillsatte man en grupp på varje region som nu då är i subgrupperna. Där jag jobbade i Stockholm. Och sen sedermera sökte mig då till NOA när vi fick ett perspektiv av att hur ska vi få ihop det här till liksom någonting bra som vi jobbar tillsammans. Ja.
Nu ska jag läsa en mening för dig som egentligen sätter tonen för vad jag kände, att jag kan absolut inte jobba med det här. Och den är ju hämtad från polisens egen hemsida. Men där står det: en bild eller film betraktas som särskilt hänsynslös om ett barn penetreras oralt, vaginalt eller analt, om barnet är väldigt litet, är fastbundet, har kroppsvätskor på sig eller när djur finns med på bilden eller i filmen. Då blir ju frågan ofrånkomlig. Precis samma fråga till dig som jag har till hon som föreläste på polisskolan. Hur fan står du ut?
Ja, det som du läste nu är ju liksom rekvisitet för det brottet som händer på liksom själva, så att säga, på dokumentationen. Det vi har som jobb i den här dokumentationen är lite som jag tror din kollega Anna tänker kring. Det är att vi ska hitta så här ledtrådarna runt omkring. Vad är det som gör att, vem är det här? Vad utsätts hon, hen för på den här filmen, bilden? Och hur kan vi liksom fastställa tiden, platsen, hitta förövaren? Så att det är lite som när man kommer till en trafikolycka. Vi ska rädda livet där det liksom händer, så att säga. Men vi ska också dokumentera hjulspåren. Vad är det för väder? Omständigheterna runt omkring, och lite så går vi in när vi jobbar kring det här. Att vi ska liksom, det här ska ju bli, vi ska vara barnets röst och kunna berätta när, var, hur, vem och hela de här delarna som är utredningens grunder, helt enkelt.
Ja, alltså ni har ju precis som med allt polisarbete en långtgående brottsutredande tanke. Och den tror jag alla kan få sitt huvud runt. Alltså att täppa till hålen, täcka rekvisiten och se till att det blir en robust utredning som förhoppningsvis ska leda till en lagakraftvunnen dom. Men ändå, det här barnet, alltså hur avlastar ni? För det är lätt att som utomstående, kanske inte är, men det är många som tänker att man är det, de som inte är i det. Alltså att man tänker att det är ett kompakt mörker. Och du pratar om det här på ett ganska ljust och hoppfullt sätt. För vi har pratat lite telefon innan, du och jag.
Nej, men jag tycker ju, alltså, vi har ju rent och sagt skitkul på jobbet. Alltså, vi har ju en stämning av högt i tak. Vi når fram. Vi har liksom, ja, men jag tror vi känner mycket framgång tillsammans. Vi hittar ju också många barn. Vi räddar många barn. Vi hittar också förövare som vi kan hjälpa, där vi ser liksom att de kommer i alla fall inte tillbaka i rullarna hos oss den närmsta tiden, eller att vi liksom på något sätt de kan få hjälp, helt enkelt. Och jag tror att den framgången gör att liksom det känns värt allt, givetvis. Men också att det är liksom, vi har ju den här barndelen där vi ser att det är ett barn som var så otroligt illa. Men vi har också den här liksom kluriga delen med liksom det hårda internetdelen med 1-0 som liksom lite avlastar den här mjuka delen. Lite svårt att förklara. Men
nej, men
så,
jag förstår. Jag minns hon på polishögskolan som föreläste. För hon sa så här: det dina ögon stirrar på den här bilden, det är barnet som hänger i mitten. Det var någon upphängningsanordning. Mina ögon, de vandrar längs väggarna. Jag ser tapetsidor, jag ser modus, och på så sätt kan jag förstå vem som är förövaren. Jag kan också identifiera fler målsägare, rädda fler barn. Så att det är såklart att man blir normaliserad i sitt eget arbete. Man måste ju.
Och sen kan ju inte jag säga så här att det inte påverkar oss på något sätt. Det är klart att allting som vi gör här i livet påverkar oss, oavsett vad man väljer för yrke, och man får också erfarenheter kring det här. Men vi pratar ju också en hel del med barn då, eftersom en del av det är ju att hålla barnförhör och liknande och så. Och barn är ju också rätt hoppfulla i det här på något sätt. Det är en trevlig grupp av målsägande, om man kan säga så. För de är ju, nej, men de är ju liksom ändå väldigt de är hoppfulla. Till skillnad kanske mot vissa vuxna målsäganden, där man kan tänka att det spelar ingen roll vad man gör för den här kvinnan eller mannen. Så liksom, det är väldigt tungt. Barn är ju väldigt förlåtande och väldigt liksom, det är liksom ändå en framtidsvision, helt enkelt.
Var hittar ni er personal? Är det bara internt? Kan man vara civilanställd hos er?
Ja. Vi har många civilanställda. Vi försöker, jag tror grunden när man jobbar hos oss på ISÖB är att man är intresserad av just det tekniska givetvis. Vad händer på internet? Mm. Många av de som kommer som söker nu är ju födda med internet och med appar och med liksom hela den
delen. Till skillnad från oss andra som har fått lära oss
vägen. Vi har fått gå den långa vägen. Men de har ju det här i sig, och man ska också kunna tycka att det är liksom, ja, men förstå lite hur, vad som händer med en bild eller en film, eller hur man kan liksom på något sätt lagra och titta och sådär. Det lär man sig i och för sig också, man ska ha ett intresse för det. Men också intresset för att kunna liksom prata med barn och kanske ungdomar också, för det är ju mycket barn, vi pratar om de små barnen som du nämnde här i texten, men det är ju också en väldigt en stor ungdomsproblematik kring det här, liksom, hur man också informerar samtidigt som man förhör eller pratar med barnen om att vissa barn kommer ju till oss med både förövare och målsägande på samma gång, för att man har spridit en bild, men man har också tagit bild, alltså det är ganska komplext. Så jag tänker att för att liksom jobba här, civila, poliser, vi är väl ungefär, jag ska inte säga att de är 50-50, men det är, vi har lika många av varje kan man nästan säga. Däremot så gör vi ju våra egna tillslag, vi planerar ju våra egna, så att säga, genom hela brottsutredningen. Så vi behöver ju poliser för att kunna göra de tvångsåtgärderna.
Så
att, ja, precis. Ja. Så det är ju den delen. Och vi har ju vår egen FU-ledning, men vi har ju åklagarna som FU-ledare i de ärenden som vi har.
Mm.
Så att, vi har en mix av båda. Och där har vi ju en mix av analytiker, vi admin, och det finns ju massa olika delar i det. Men även utredare som är civila och IT-forensiker.
Om vi har någon lyssnare där ute nu då, som tänker så här, du pratar ju om mig nu, Louise. Jag vill in här. Vad ska de göra?
Nej, men alltså de ska söka framförallt.
Ja.
Och sen så när man kommer och när man skriver om sig själv, så är det ju, eller det här liksom, när man söker, så är det ju framförallt att liksom ha det här drivet och vilja jobba med de här frågorna. Mm. Men också att man är medveten om att det är en ganska... Ja, men det är komplext, och det är ju bild och film som kommer beröra en. Men det är också ärenden som kommer beröra på ett sånt sätt att man verkligen känner att man gör skillnad.
Ja.
Så att jag tänker att jag tror inte att man behöver vara så himla rädd för just den påverkansdelen, om man ändå har ett tänk att man liksom gör det här för en bra sak.
Ska vi gå in lite mer på jobbet då? För att jag tänker att det finns olika vägar in. Antingen kommer det in en polisanmälan, eller så gissar jag att ni kommer också hitta målsäganden i redan befintliga ärenden.
Mm.
Så att ni kontaktar en familj där det kanske finns en målsägande.
Mm.
Hur går liksom det här arbetet till? Flödet?
Ja, flödet brukar ju vara lite så som du beskriver. Att det någon gör vid något tillfälle en anmälan.
Mm.
Om det nu är barnet som har gjort det självmant och berättar för sina föräldrar, eller om föräldrarna liksom har hittat på det här.
Mm.
Lite skillnad så. Men, och då kommer de oftast till en polisstation och får till ett barnförhör då. Mm. Och då pratar man ju med barnet framför allt. Och beroende lite på ålder, liksom hur man går in på vad det här barnet har blivit utsatt för. Vissa barn vet ju inte ens om att man har blivit utsatta för ett brott. Barnet kan ha blivit lurat, man har haft en flört, eller man har delat bilder med någon som man kanske tror är någon annan. Och sen visar det sig efter en stund att den här personen var inte alls den personen som man trodde. Men man håller ett barnförhör, och då sitter man ju, då är ju barnet själv med förhörsledaren. Och det prövas ju också att om den informationen som barnet delger där under förhöret, hur mycket av det som liksom föräldrarna får ta del av, kallas ju då, om det, så att det inte är för men för utredningen.
Mm.
Men, och det beror på lite hur gammalt barnet är och sådär och så. Och man pratar i princip om det som har hänt på den här appen eller med det här användarnamnet. Och barnet får berätta så fritt de kan och hur mycket de vill och om de vill.
Mm.
Om det som har hänt. Och sen så kommer vi att också ta digital bevisning. Det vill säga, finns det någonting i någon app eller någon padda eller någon telefon som liksom styrker, eller som också kan... ibland kan ju inte barnen berätta själva för att det är så otroligt skamfullt. Man har ju ändå gjort någonting själv. Man är ju involverad på något sätt själv. Man har valt att adda den här personen, eller man har valt att liksom ha kontakten. Då kan det ju vara ganska skönt att vi tar bevisningen och den får tala lite för sig själv.
Mm.
Att säga, styrka barnets berättelse.
Mm.
Så att det gör vi. Vi lånar telefonerna och så speglar vi dem och så får man tillbaka dem.
När du säger speglar kanske ska förklara.
Ja, men precis. Man gör en avbild av den, så att säga. Man tar in mobiltelefonen, våra it-forensiker gör en avbild.
Man
händer
kopierar
ingenting.
Liksom alltihopa bara.
Och sen så ger man, så, ja, precis. Mm. Så är det.
Och vilka är målsägande i de här brotten? Kan ni se liksom riskfaktorer?
Ja, alltså, nej, det tror jag kanske inte att vi kan på det sättet, utan det är egentligen... jag skulle säga att det är alla barn. Alltså det går inte att lägga någon del i det här. Vi kan ju se när, till exempel när vi hittar en målsägande från ett befintligt ärende, om det är så att vi gjort en husrannsakan hos en misstänkt och vi har fått in stora mängder beslag och vi letar i datorer och vi hittar liksom ibland uppåt 60-70 barn och vi identifierar dem. Då är det ju så att vi kan, då kanske man kan se att det är barn som, ja, men på något sätt söker bekräftelse, spännande. Men att säga vilka typer av barn vi hittar där, nej, det tror jag inte vi kan.
Det måste vara enormt resurskrävande. Om du hittar foton på 70 barn, hur hittar du barnen?
Ja, och där kommer ju vår nyfikenhet och vår specialistroll in. Att liksom veta vad man ska söka efter. Hur ska vi hitta det här användarnamnet? Vad kan vi... kan vi ta hjälp av någon teleoperatör? Kan vi prata med den här specifika appen eller en sån app som inte samarbetar med oss? Kan vi på något sätt leta i allt ifrån det öppna nätet, det vill säga det man lägger ut på olika sociala medier. Ja, men absolut. Och också slutna delar, till exempel våra egna våra egna, där vi har bilder och sånt. Och så försöker vi hitta de här barnen på olika sätt. Vissa appar är kanske enklare om man använder sig av mammas och pappas mejladresser eller någonting sånt, och då kan det ju vara lättare. Andra är svårare om man bara hittat på ett användarnamn, vilket är svårt att veta vem det kan vara. Vi använder oss av varandra. Vi hjälps åt inom polisen. Man kan gå in på och titta inom... Vi delar bilder, så att säga, som är maskade där man inte ser, men också man kan få hjälp med att identifiera. Det är ett jättestort identifieringsarbete.
Jag förstår det.
Men också väldigt kul. För det är precis
det är Sherlock
som
Holmes.
Ja, det är lite som CSI, fast vi lägger pussel med olika typer av identiteter.
Ja.
Där vi försöker liksom hitta samma tröja där som samma tröja där, och sen så kanske det finns en tröja där och där ser man hela barnet. Alltså det är en hel... Man pusslar helt enkelt. Och i vissa fall har ju förövaren haft kontakt med barnet under en längre tid, så att man kan liksom följa hela
spår.
Chatten. Hela, så. Och då kanske det blir enklare att hitta de här barnen.
Och vad säger föräldrarna när ni kontaktar? Jag förstår att ni inte kanske går på föräldrarna om ni tror att föräldrarna är gärningspersoner. Men jag kan ju bara sätta mig in i... Om någon skulle utreda, om du skulle kontakta mig och säga hej, du har ett barn och vi tror att det är en målsägande i en stor härva som du håller på med. Alltså det hade ju varit ridå ner. Vad händer? Har ni mer psykologer?
Men jag ska säga att det är väldigt sällan som du nämnde innan det här med att det är en förövare som finns inom familjen. Det är ju väldigt sällan i våra ärenden, ska jag säga. Det är mer kanske andra brott mot barn eller om man får det in på en annan väg då. Men det här handlar ju mycket om fingertoppskänsla.
Ja.
Vi har ju, återigen handlar det lite om så här metoder. Men hur ska vi gå tillväga för att ringa på bästa sätt? När gör man det? Vilket tidpunkt på dagen ringer man? Så att man kanske inte, föräldrar behöver ringa bort dem från skolan. Hur tänker man kring det? Det vi försöker prata med de vuxna som man ringer till angående barnet är just det här. Bli inte arg. Barnet har absolut inte gjort fel. Det är inte appens fel att det här har hänt. Det är inte telefonens fel. Det är absolut inte barnets fel. Utan den enda som har gjort fel i det här är förövaren. Och det måste liksom bankas in lite under samtalet.
Ja, men för det har vi varit inne på tidigare. Alltså när det kommer till... För barn har ju inte en helt utvecklad frontallob och konsekvensanalys och så. Och vi har varit inne på det många gånger, jag och Anna, att om man vill någonting, då är det att ha en väldigt god relation och en öppen kanal mellan föräldrar och barn. Så att man inte, för barnen är ju rädda för repressalier, skuld, skambeläggning, jag snor din mobil, du får utegångsförbud och så vidare. Och om alla de grejerna, spärrarna finns, då kanske inte barnen kommer till föräldrarna och berättar.
Nej, och speciellt den här, du får inte ha den här appen. Du kommer aldrig få TikTok. Du kommer, alltså den grejen är ju... Den är ju, det handlar inte om appen som sådan, det här handlar om barnens liv. Deras liv är där, det är inte en app, utan det är där de umgås. Det är ungefär som att säga till dem så här, nej men du får inte träffa dina kompisar efter skolan. Och det är ingen förälder som gör det alltså så här, på det sättet, utan det här är ju liksom det här är en del av deras vardag som vi plockar bort genom att ta bort den här delen. Och det är inte apparnas fel att det här händer. Nej. Utan det är ett media som man använder för att nå de här barnen. Och därför behöver man liksom stärka dem i att när du har den här, ja men tänk så här eller gör så här på de här sättet. Liksom om du, ja men kom med anekdoter om ditt liv, hur du gjorde när du var liten IRL. För det är ganska, det går att spegla ganska mycket det som är på nätet. Prata med dem liksom konkret, du var inne på frontalloben, men konkreta saker, liksom. Jag kan hjälpa dig med det här, ska vi titta på det här tillsammans?
Ja, de tror ju inte att vi förstår, men är det någonting vi förstår så är det sociala kontexter. Vi kanske inte förstår TikTok, men vi förstår mellanmänskliga möten.
Ja, och jag tror att föräldrar sätter väldigt höga krav på sig att de ska förstå apparna, att de ska förstå hur det här funkar. Vi kommer aldrig...
Det är som dinosaurier.
Nej, men vi kommer aldrig att förstå dem. Vi kommer aldrig att förstå kontexten, för vi sitter ju där som vuxna. Vi är ju vuxna av vår tid. De är barn av sin tid. Jag kan inte förstå varför de gör på det här sättet. Så, alltså, ur en, liksom, hur de hanterar de här apparna. Det kommer inte gå. Det är som att... Liksom, vi tycker ju bara, men det är bara stänga igen. Stäng igen telefonen. Blocka personen. Personen är ju inte där. Nej. Det är ingen fara. Det är bara att ta bort den. Det händer ju ingenting då. Men så funkar inte deras värld.
Du gav mig ett exempel, det här med titthål. Du sa att det finns en anledning varför jag titthål i dörren. Kan du inte dö? För det tyckte jag var så målande.
Ja, nej, men det är ju återigen de anekdoterna som man kan göra.
Men
vi är gamla människor som liksom, nej, men ska försöka förklara det här. Och det är ju likadant att det finns en anledning till varför det finns titthål i dörrar. Det är ju för att vi ska kunna titta, bedöma. Vem är det som står utanför? Ska vi släppa in den här i vårt hem som är min, liksom, min borg? Eller ska jag välja att nej, jag låter det vara och så får vi se vad som händer lite, för det är det man får göra. Ja. Och sen kanske bara inte göra någonting. Och det är precis det man vill skapa sig med barnen. De har till exempel, nu tar jag någon app här, Instagram, och så kommer en vänförfrågan eller kommer någonting. Och där är ju dörren. Och där måste vi liksom be dem titta i titthålet. Okej, varför ska jag släppa in den här personen? Är det för bekräftelse? Är det för att få många följare? Vad är grejen? Liksom? Att göra bara den lilla... Och det här pratar man ju då kanske med mer barn som är lite äldre då. Men just den är så otroligt viktigt.
Och vem är då vi ska titta efter i den här titthållet? Vem är förövare? Är det den fula snuskgubben med kattungar i världen som nu har börjat jobba med TikTok?
Nej. Det skulle jag inte säga. Jag vet inte om man har existerat
Nej,
någon gång.
Nej, jag tror inte det. Men det är den vi skrämmer upp våra barn för.
Ja, precis. Jag tror att det är så här att vi ser ju till exempel nu, eftersom vi försöker vara ute och informera så mycket vi kan med vår kampanj, att det är ju faktiskt barn som begår brott mot barn. Det vill säga att barn delar bilder mellan varandra. Man gör det liksom i någon form av hämnd eller vad du kan vara för någonting som barnen är i sitt liv liksom. Och det är ju inte någon förövare som vi tänker på, den här liksom, personen som står i busken. Det är ju inte ett barn som står i busken där, utan då är det en äldre man. Den kontexten finns ju inte på samma sätt, utan vi ser kvinnor, vi ser framförallt yngre män, och vi ser liksom, i princip vem som helst i samhället. Det är ju ingen...
Nej.
Vi har ingen...
Och vad är det som är för, vilka brott pratar man om? Vad är det de gör? Vilka typer av ärenden hanterar ni?
Alltså vad vill de? Ja, det finns ju lite olika delar i det här. Vi har ju dels den här delen där man, det som man kallade tidigare för grooming. Grooming är ju inget brott. Nej. Det finns inget som heter brott, utan det är grooming. Utan det är ju liksom någonting som ett ord som vi har kallat det för. Men utnyttjande av barn för sexuell posering. Och det betyder att man är på något sätt... förmår det här barnet att visa sig sexuellt i bild eller film. Och det är kanske det vanligaste då. Och det gör man ju då genom kanske smicker, tjat är ganska så här, men snälla, ta en, så här, jag skickar en till mig, jag skickar en till dig och nu skickar du. Och där, liksom, man trycker på med olika medel. Men också rena utpressningar, det vill säga att man har skickat något och nu är det din tur, pengar. Det kan också vara hot, man räknar ner. Om 10 sekunder så kommer jag skicka den här till din klasschatt om du inte skickar fler bilder.
Och då jävla as!
Ja, och då kan det ju också vara barn som ligger bakom det här. Mm. Och då blir det så komplext. Så att det är svårt, och det är därför vi tänker att alternativa hypoteser och verkligen grotta in i vad det är för någonting och hur de har gjort det här. Modusen blir väldigt viktiga i utredningarna. Mm. Det är, som jag sa innan, det här med lura också, man uppger sig för vara en tjej kanske som är i samma ålder som den här tjejen, då tänker man att det inte är så noga om man kanske visar sig i BH för den här, för alla har ju sett en tjej i BH, och sen så spinner man vidare på det här och de begår jätteallvarliga brott eller blir utnyttjad på väldigt allvarligt sätt, mm. där man liksom i princip virtuellt våldtar sig själv.
Ja, det är så fruktansvärt och så glatt att polismyndigheten har liksom bestämt sig för ISÖB-verksamheten som ska motverka och också informera. Informerar ni liksom skolor så att man kan trycka på från olika håll där man liksom återigen förklarar för barnen vad man får och inte får göra? De kommer ändå vara där på TikTok. På vilket sätt når ni ut?
Ja, men vi har märkt att det är det som är stora. Vi har märkt det på grund av, med hjälp av olika undersökningar men också liksom i skolan. Man har inte riktigt koll på vad som är lagligt. Man vet inte riktigt vad som händer om jag skickar den här. Eller om jag sparar den här bilden. Vad innebär det för mig att jag har den i min telefon? Mm. Vad är ansvaret kring den och hur ska man tänka kring det här? Så att vi har försökt, vi har en kampanj nu som är delbart som vi försöker dela ut i skolorna där det liksom i princip bara handlar om polisdelen. Vad är lagligt och vad är inte lagligt? Och också liksom, ja, men, samarbeta med Skolverket, samarbeta med sådana olika aktörer som är där ute. För vi kan ju inte vara där ute själva som polis i varje skola utan snarare sprida materialet, prata om det, väcka tankar och liksom implementera i skolan så mycket det går. För det här är ju, även om det kanske inte sker på skoltid, så påverkar ju det här hela deras leven och liksom hur de är mot varandra.
Jag har en fråga som du nämnde när vi käkade lite innan. Begreppet barnpornografi.
Mm.
Du blev lite bister i ditt ansikte när jag nämnde det ordet. Vad tycker du om den definitionen?
Nej, men alltså, vi har ju under en längre tid tillsammans med de andra myndigheterna pratat om att vi ska liksom på något sätt byta. Det handlar ju om lagändring i så fall. Men att byta begrepp.
Varför
barn
då?
Och pornografi hör ju inte riktigt ihop. Och ännu värre, nu säger jag det här, det känns jobbigt, men barnporr till exempel.
Vad är ens det?
Ja, jag tänker så här, jag får dra en sån här anekdot igen. Men det här med att, liksom, att om man har en kvinna som blir våldtagen och liksom på något sätt att det här dokumenteras, så finns det ju inte media i världen som skriver att så hon våldtogs och hon medverkade även i en porrfilm. Det finns ju inte. För jag menar, ta Me Too och allt det här, då hade ju kvinnorna bara skrivit. Så här kan man inte skriva. Det är ju ingen som kan göra det. Men barnen har inte en röst och kan säga att vi hör inte ihop med porr. För det är inte en porr att, liksom, porr att se en 4-åring liksom, penetreras.
Nej.
Det kan inte vara pornografi. Och då blir det så märkligt hur de liksom blir målsägande i det brottet när de har liksom precis blivit utsatt för en våldtäkt.
För brottet är ju våldtäkt mot barn. Sen har det råkat dokumenteras.
Ja.
Ja.
Och då vill man ju då, och det är ju inte någonting som lagstiftaren har gjort för jävla så tagit sig till barnpornografibrottet, utan det är ju mer att man ska då täcka upp för barn i allmänhet. Ja. Om något annat barn ser den här bilden och liksom känner sig kränkt av den, då ska man också liksom, de har ett skydd i det här.
Ja.
Så det är där så man tänker. Men den känns lite, kanske lite förlegad just nu, genom att nu finns det ju varje sexualbrott mot barn på internet kommer också generera i barnpornografibrott, eftersom det finns ett barn där i.
Okay. Så vi kan se en förändrad lagstiftning framöver?
Vi hoppas ju det.
Förhoppningsvis.
Mm. Det tar ju lite tid och det ska hittas ett bra ord istället.
Ett alternativ, ja.
Exakt.
Jag har två frågor kvar. En är från Anna. kriminalteknikern. Hon säger så här, kan inte du fråga Louise varför vi kriminaltekniker så sällan blir anspråkstagna i brottsutredning när det kommer till de här internetrelaterade brotten?
Mm.
Varför får vi väldigt sällan åka till platser? För det finns ju en brottsplats också.
Mm. Ja, vi... dels så tror jag att vi har ganska bra bevisning redan. Alltså, man kanske drar sig för att koppla in kriminaltekniken, dels för att man vet att det kan ta lite tid, men också för att man inte riktigt vet vad man får ut av det. För det vet man ju inte först om de är klara med sitt, så att säga. Och vi har ju rätt bra bevisning i chatta och sånt, där vi är våra egna kriminaltekniker, eftersom vi tar ner det från nätet. Och, liksom
och IT-forensikerna.
Ja, precis. Och internetinhämtarna är det ju då framförallt som kanske tar ner det från nätet då. Så där har vi ju våran liksom forensik i det.
Mm.
Men jag tror säkert att det finns vissa ärenden där vi skulle vara behjälpt av att göra det mer... speciellt när vi pratar om de här liksom, där vi har rena våldtäktsärenden som kanske med hjälp av internet har blivit liksom synlig.
Där det finns en plats där gärningen har liksom utspelats.
Ja, där det finns ett IRL-brott som ligger liksom till grund för det hela. Sen, det tror jag säkert att vi skulle vara behjälpta av att ha fler...
Säg som en workshop mellan ISÖB och kriminaltekniker.
Ja, men absolut.
Och jag tror att dela, vad kan vi göra för varandra?
Absolut, och vi gör faktiskt vissa saker som jag vet att de också gör. Till exempel att man har, om man säger en bild, så kan man ju hitta, om man stannar bilden så kan man ju hitta fingeravtryck på, liksom, på fingrarna.
Mm.
Och de kan man ju alltså matcha mot de fingeravtrycken som finns, som vi har. Det gör vi ganska ofta, men vi gör det själva för att vi har den tekniken inom våra program så vi kan göra det. Och sen skickar man ner det då till dem för en bedömning. Men det finns ju absolut tips då, tänker jag, som de skulle kunna komma med, hur vi skulle kunna göra på ett bra sätt och hur vi ska liksom vinkla dem och såna här grejer, säkert. Jättemycket bra såna.
Och du som verksamhetsutvecklare då, sista frågan, om du får önska någonting, nu bortser vi från att du vill ändra lagstiftningen kring barnpornografibrott, har du någon annan önskan? En pryl, en metod, en lag, någonting? Önska fritt. Vi frågar nämligen alla vi intervjuar.
Okej, okay. Det finns så sjukt många saker jag skulle önska då. Men jag tror att den största delen vi skulle behöva jobba med är ju brottsförebyggande. Alltså att hitta de här, stötta barnen innan det här händer. Att bara nå ut med, jag vet inte, jag är en så här trumpet över hela Sverige som bara kunde så här ropa ut budskapet som både vi och andra jättebra barnrättsorganisationer och myndigheter har kring det här. Och också att vi skulle få lite gehör mot liksom skjutningar, bomber och granater. Ja. Och att vi liksom kunde få se det här lite som nästa folkhälsosjukdom. Som liksom att det här kommer påverka nästa generation så otroligt mycket. Inte kanske bara sexualbrotten, men hela internetdelen. Att man liksom kunde få upp det lite nu och bara få liksom, ja, men prata om det på ett mer seriöst sätt ibland. Än att det bara är barn som far illa. Mm. Att det faktiskt påverkar oss så otroligt mycket.
Jättebra sagt. Jag ser Anna Jinghede framför mig. Hon bara sitter och gör någon form av halleluja.
Ja, det är bra.
Ja. Men fantastiskt. Och tack snälla Polismyndigheten för att vi fick låna Louise här idag och sprida sin kunskap om de här mörka men också hoppfulla brottsutredningarna.
Absolut. Tusen tack för att du fick komma.
Tack. Då är vi tillbaka. Vad tyckte du om det där, Anna?
Ja, men otroligt inspirerande kanske är ett bra ord. Alltså vilken fantastisk yrkeskvinna. Man blir nästan rörd av det engagemang som finns hos vissa.
Mm.
Och känslan av att rätt person är på rätt plats infanns ju verkligen.
Vilken hjälte.
Mm. Ja, verkligen.
Och tack Louise, ISÖB och Polismyndigheten för att vi fick låna er kunskap lite det här. Hon ville skicka med två ställen som ni kan gå ut och kika på nätet som hon tyckte var bra. Den ena är polisen.se/delbart. Där finns en film som hon uppmanar till att man som förälder ska titta på med sina barn.
Mm.
Och sen så sa hon också att Ecpat jobbar ju stenhårt för det här. Och jag var inne och kikade lite nu, och där finns det väldigt pedagogiskt för dig som är barn, för dig som är förälder, för dig som jobbar i skolan. Och så finns det material där att ta fram. Och de är ju väldigt duktiga på att plocka upp trendspaningar. För hon sa, skriver man en bok på det här ämnet, då får man skriva en ny imorgon.
Mm.
För att det går väldigt snabbt.
Just det.
Mm. Jaha, vi lämnar det. Jag fick också med varm hand godkännande att avsluta på ett lite ljusare sätt i den här podden. För det är faktiskt dags för en veckas rövhatt. Men innan dess har vi någon annan samhällsinformation som måste ut.
Ja, men det har vi. Instagramkontot vill vi ju flagga lite för. Ljungdahl och Ginghede. Där kan ni följa uppdaterad information om podden och vad som händer för Ljungdahl och Ginghede. Det går bra att mejla oss också på hej@ljungdahlochginghede.se.
Bra, då kommer en variant på veckans rövhatt, för att den här veckan tror jag att jag får med mig Ginghedes affekter på tåget.
Jaha, vad spännande.
Lenas rövhatt.
Jo, vi har ju varit på hotell.
Ja, det har vi varit.
Vi har varit på hotell i dagarna 4. Det är lite så vi gör när vi jobbar. När du väl kommer till stan, då tar jag dig i min fulla besittning. Jag släpar dig in på ett hotell. Trycker ner dig i en skön fåtölj och frågar om det är bra för ryggen så här. Ja, är stjärthalvorna med oss?
Det är faktiskt helt sant.
Ja, exakt. Jag låter dig välja stol och riktning och luftfuktighet och allt det där. Och sen jobbar ju vi från tidig morgon till sen kväll. Men i det här fallet så gjorde vi under oerhört ljuvliga former. Mm. Men det finns andra människor på hotell.
Ja, det är synd att man inte är ensam när man är på hotell.
Det hade varit så mycket bättre.
Det finns element i de här miljöerna som man gärna skulle slippa, ja.
Och jag skulle säga, i det här fallet så var ju vår vistelse så himla ljuvlig att det här har inte på något sätt lagt en bärs dimma över någonting. Nej. Men vi har ändå identifierat 4 olika hotellvistelsekategoripersoner, som det heter. Och jag vet inte om du vet nu vilka jag kommer ta upp, för att jag tror att det kommer bli lite lucköppning för dig. Ska vi börja med surkuksparet i frukosten?
Ja, just det. Var de från Närke, tro?
Nej, men en av de andra kategorierna var därifrån. Nej, de var nog från Lidköping, tror jag.
Ja, för man annars hade ju kunnat tänka att det var från Gnällbältet, menar jag.
Ja, jag skulle säga så här. Frukosten var ljuvlig. Det fanns kallt, det fanns varmt, det fanns nybakat, det fanns alla möjliga snittar och snuttar, och surt och sött och salt och varmt och kallt och, ja, och allt.
Helt fantastiskt.
Inte så här kryssningsallt så att det känns som att man badar på en soptipp, utan mer finessallt. Den här kvinnan, då hade de alltså slevat upp turkisk yoghurt i små fina glaskärl, och bredvid fanns det då olika typer av bär, honung, nötter, frön. Hur kan de veta hur mycket yoghurt som jag vill äta? Där börjar hon sätta ändå tonen där.
Ja. Ja, just det. Och det är där det börjar, så att säga. Ja.
Det är där. Sen satte de sig bakom oss. Mm. Och hon tyckte ju att croissangen var för smulig och det löskokta ägget var för löst.
Ja, men hon radade upp så många ilandsproblem under den där lilla stunden vi fick. Ja.
Och han hörde ingenting. Så hon också hängde vid bordet och skrek. Och han sa, Nej, men det var en parodi. När man själv sitter och tittar ut över ett gnistrande vinterlandskap. Vattnet liksom frasar lite. Folk hasar runt i sina tjocka, dyra morgonrockar. Och där sitter hon och gnäller över att det löskokta ägget är löst.
Ja, men det är så
Hur mår en sån människa är rutten på insidan.
Men jag funderade just på vad det där egentligen står för. Är det en personlig, alltså är det här ett karaktärsdrag som återkommer allt som oftast i hennes liv, tror du? Alltså att en lite av en sport att hitta fel på saker och ting. För jag fick lite den känslan.
Varför är hon där, tror du? Hon måste ha, tror du att deras barn har skickat dit dem? Mm. De kan ju omöjligtvis ha bokat den där biljetten själv.
Nej, men det är ungefär också som
kom nu, börja. Vi åker till Gatsby-hotellet och florerar oss. Nej, men
logiken också så här. Om du vill ha det precis som du har det hemma, åk inte på resa då. Åk inte till Mallis och klaga på den lokala tavernan över att inte köttbullarna smakar som hemma.
Jag kommer till person nummer två.
Mm.
Nu har vi skrikbruden i spa-poolen. Oh, och då trodde jag att du skulle...
Jag höll på att göra ett envarsgripande.
Berätta, Anna. Jag ger dig den här.
Ja, men det är få saker som är så provocerande för mig. Som när man har då satt ner sin ömma röv i en härlig sol, sån här säng. Med sin piña colada.
En vilobädd.
En vilobädd, ja. Med sin piña colada. Vi har det så härligt och liksom harmoniskt. Det är ett antal människor i lokalen. Men alla liksom njuter av den uppsluppna stämningen.
Och är lågmälda.
Ja, precis. Det finns en ömsesidig respekt. Att värna stunden och härligheten, så att säga. Fram tills då denna hysterika kliver in.
Och som, missluren?
Ja. Hon lät som Hesa Fredrik. Hon var tvungen att överljuda allt som gick. Alltså hon sprängde ljudvallen nästan.
Poolen där, i det rummet, det fanns lite olika pooler. Poolen där, den är... Alltså om du ska bli våt på axel, då får du köra sälen. Den är 40 cm djup.
Ja, det är typ barnpoolsdjup.
I en perfekt värme. Och det är ett dunkelt ljus. Och det finns bäddar och det finns lite ljus. Hon ställer sig upp och sen så sätter hon ena näven i luften. Och så skriker hon så här, wii! Och så hoppar hon åt ena hållet som om hon vore en fucking späckhuggare. Och ska göra det här späckhuggsplasket som man ser när Ekman pratar på tv.
Ja.
Och sen reser hon sig och så gör hon den åt andra hållet upprepade gånger, medan hennes kompiskrets av tre personer står lågmält i mitten.
Ja, men de skäms ju. De skäms ju över det här. Ja, det här var inte första gången som det här skedde. Alltså...
Jag tror att om det hade varit du och vi hade varit iväg, då tror jag att du hade fått tag i en liten mer tätt med botten på poolen då och då. Jag hade liksom tryckt ner dig för att bara minska liksom, syrets
taktlösheten. Taktlösheten.
Vi stannar i samma pool.
Mm. Ja.
Så ska vi prata om testouppvisningen.
Mm. The show off. The testo show off. Just det.
Precis. Det kommer ett par till poolen.
Mm.
Är de ny? De där är ju liksom nynuppade, eller?
Ja, men är inte de flesta par där? Det där stället, vid något tillfälle, menar jag.
Ja, men okej, men de är nya i sin relation. För det finns ingen som håller på att imponera på det där som på en kvinna. För att kvinnor blir ju väldigt, 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 väldigt sällan imponerade av testosteron.
Mm. Ja, visst. Nej, men det här var mer som en scen hämtad ur djurriket. Alltså påfågelhannen som ska imponera på sitt gemål, så att säga. Inför parning,
det bästa var när han hoppade, det var en ganska lång pool, när han skulle visa hur länge han kunde hålla andan. Så han liksom, som en jävla, han kryssade mellan paren som satt på knä i poolen.
Just det.
Och så kom han till en enda och så tittade han upp med en öga, tittade hon fortfarande och så.
Ja, precis. Liksom ser hon mig? Men man kan väl säga att han har jobbat mycket testosteron genom livscykeln, så att säga. Alltså det var mycket biceps, mycket, alltså han har tränat
but
mycket.
But he did skip the leg day.
Ja, det var mycket överkroppsfysik, så att säga, det var det verkligen. Men man märkte att det här var viktigt för honom, alltså det här var lite,
En sån där kille som oskönjes, som helt plötsligt bara lyfter upp sin tjej också.
Just det, för att visa styrkan, ja.
Fy fan,
ja, men det är lite så här, man förstår, man blir helt förvirrad också. Är det första gången de träffas och nu är det, han spelar allt på ett kort, så att säga.
Ja.
Eller är det här ett försök att hetta upp tillvaron lite? Jag vet inte. Nej, det är obegripligt.
Det är obegripligt. Sista kategorin, och det är ju dina grannar. De var ju 1000% med säkerhet från Örebro. Och det sa ju du på en gång, de där är från Örebro. Inte för att du känner igen dem, utan för att de skrek på örebroska.
Mm.
Och då är de ett sällskap av 4-5 personer. Två av dem är så jävla pruttfulla. Det här var ju sent på lördag kväll. Sitter i poolen och har liksom passerat in i dimman. Och sen är det två som ligger alltså i en vilobädd bredvid oss. Det är fortfarande tyst där inne. Då ska han börja bråka med sin poler om huruvida han vågar åka till Ukraina för att strida.
Men vet du vad det allra sjukaste i det här är? Att det där var inte hans polare. Den som han började bråka med var inte ens hans polare. Det är ett random
sällskap.
Nej. Sällskapet bestod av två män och en kvinna. Han började bråka med en random som ligger och myser.
Han så låg där med sin tjej.
Ja. De var inte bekanta sen tidigare.
Och då gick meningarna så här: "Ja, ska du packa nu då? Ska du dra? Vågar du inte? Vadå ska om okej, sa han. Okej. Om det är vårt land, då kanske du kräver att någon kommer hit, men du är inte på väg dit." Och då kände jag så här: "Bubbis, du står i en gul plyschrock på ett lyxhotell och försöker fälla upp luggen och säga att du är en stridis."
Ja.
Vad jag vet så har du checkat in för jättemycket pengar istället för att åka till Ukraina och strida.
Ja, men det var en sån oerhörd angelägenhet om att få ett svar då från den här random personen också. Ja. Så här, svara då för fan, gör eller nej? Gör eller nej? Skulle du säga ja? Ska det vara så jävla svårt att svara på? Skulle du säga ja eller nej? Kom igen!
Var på Jinghede och Ljungdahl tittar på varandra. Och sen så spänner vi ögonen. Och sen fräser du och jag.
I kör.
Vi gav honom en varsin salva. I kanon.
Yes.
Ratatatatat. Varpå han ryggar bak och så ger han oss en sån här full tumme upp.
Ja.
Han liksom bara blinkar med en ögat och så ger han oss 5-6 tummen upp. Och sen vart han faktiskt tyst.
Sen vart han tyst, men det roliga var, jag vet inte om du tänkte på det här, men vi packade ju ihop och lämnade sen strax efter. Det där
vi gick in i det ännu tystare rummet.
Ja, just det. Men då var det ganska fascinerande att höra när det där hade deskalerat. Alltså, det hade lugnat ner sig lite. Då, den här Örebroen då, han ville väl försöka liksom balansera ut det här på något sätt. Så han, då hör jag honom ställa då istället artiga frågor till den här killen som han just har flugit på. Vad jobbar du med? Jag är elektriker i alla fall. Jag jobbar på ett litet företag.
Ja, men sluta.
Så jävla dumt bara.
Ja, det är dumt. Så. Vi vill skänka en tanke och säga så här. Om du är en person som ska åka till ett hotell, då skulle jag föreslå några saker. 1. Åk inte på hotell om du inte vill vara med hotell. Då har vi ju stryk första kategorin. 2. Försök känna in decibelnivån och så försöker du lägga dig strax under den. För då kan du säkerställa att du i alla fall inte kommer störa någon med ditt ljud. Utan då är det någon annan som ligger liksom före där.
Just det.
3. Om du vill ligga på hotell,
det är helt okej. Det får man gärna göra.
Det är helt okej. Men jag vet inte om det är hålla andan under vattengrejen som kommer ta dig dit. Jag tycker ändå att du ska utvärdera andra vägar så att säga till sockerbiten.
Du vet ju för sig inte vad som hade hänt innan den där situationen.
Exakt, han kanske har testat alla.
Han kanske har kört trolleritrick och stand-up och allt möjligt innan.
Och 4. Om du är från Örebro och elektriker och full, åk inte till samma hotell som Anna och Lena.
Nej,
då precis. Då har vi dem.
Där har vi dem. Ett råd, skulle det kunna vara, om du nu känner att du passar in på någon av de här 4 kategorierna och du ändå är sugen på att testa det här med hotell, så kanske du kan få öva. Åk med din mamma och pappa till ett hotell och testa på lite bara. Eller något sånt, tänker jag.
Lyft mamma då och se vad som händer.
Ja, men alltså på riktigt.
Ja. Hörrni, det var veckans avsnitt. Vi tackar återigen Polismyndigheten för gott samarbete och Louise Allsjöns kunskap. Och så önskar vi er en trevlig helg. Vi ses på Instagram på lördag och som vanligt veckans spaning på måndag, då Meta skickar ut oss i vida världen.
Det blir underbart. Och tills dess, ta hand om er.
Bye.
Bye.